Det är fredagen den 27 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Då som nu, en vinter utan slut. En kyla som kryper in under skinnet och ilar mot själva livsnerven. Och så nätter lika svarta som under korpens skugga. En vinterstad i mörkret, fredagskväll och livets cirklar som rör sig i sina banor. Lön, fest, firande. AV. Fast så sa man inte då. Happy hour. Grus och slask som smälter i rulltrapporna och på T-banans perronger. Stureplan är fortfarande en övergiven rondell. Den som vill festa söker sig till andra ställen. Caféet, Dailies, Vickan. För andra i staden väntar andra platser. Sentan, Plattan, Stritan. För livets cirklar löper olika. Då som nu, en vinter utan slut. Nätter lika svarta som under korpens skugga. Robert och hans kompisar från scenskolan går på bio. Säsongens stora snackis på biohimlen. Susanne Ostens senaste. Totalt osebar idag, men i denna tid, i detta Sverige, något som alla intellektuella bara måste se. Fem getingar i Expressen. Lars går på Tre Backar, haket på Tinegatan som i decennier ska locka en viss grupp svartklädda unga stockholmare. Han suger långsamt på ett glas portvin i källaren medan bluesbandet spelar. Cirklarna rör sig, punkter längs med deras kretsar mörts kort i natten för att sedan skiljas igen. I Stockholmspolisens sex vaktdistrikt laddar man inför lönekvällen. Fyllorna, slagsmålen, knivarna. Lägenheterna där det kommer spåra. De slagna kvinnorna, de övergivna barnen. Bebisarna som hittas gråtande i överfulla blöjor när föräldrarna har domnat bort i heroinrus. Sex vaktdistrikt och så det här nervcentret på Kungsholmen. Gropen där ett dussintal radiooperatörer leder arbetet. Framför dem en gigantisk upplyst Stockholmkarta. Inge och hans flickvän går på Kaos, en rockklubb i Gamla stan, med scen i källaren. Men Inge har varit sjuk, så han är nykter ikväll och kör. Snart ska han köra rakt in i den svenska historien. Anders är inte alls nykter. Redan innan klockan 18 denna kväll passar han på att dricka så mycket som möjligt på Happy Hour på puben Sankta Klara på Regeringsgatan. Han är ute med firman. Fyra decennier senare ska hans fylla den här kvällen diskuteras i detalj på Flashback. Viktor tar T-banan in från till stan från Norsborg. Han dras till sitt, till folklivet, till att träffa människor. Men han vet inte riktigt hur man gör när man träffar människor. Många tycker att han snarast antastar dem när han kommer fram och börjar prata politik på kvällsöppna kaféer. Ryssarna hotar anfalla Sverige, varnar han. Många står på dödslistan. Men sådant får man ju knappt säga i det här landet. Då kan man själv bli skjuten i ryggen. Den oron är han inte ensam om. Några månader tidigare har ett antal marinofficerare dragit igång debatten. Sovjetrepubliken Sverige, lyder rubriken på deras artikel i Svenska Dagbladet, som beskriver hur landet långsamt, knappt märkbart men ändå säkert, viker ner sig under björnen i öster. En råder ju fred, men på andra sidan Östersjön finns hotet. Spetsasmän som smyger i land i mörka nätter och inledde sabotage och mordvågen. Kanske är de redan här, någonstans djupt under Östersjöns mörka och kalla yta. Christer, han tar pendeln in från Rotebro. Kompisen Ulf stannar kvar i kvarten. Christer är nämligen inte som de andra losersna bland polarna ute i Sollentuna. Nej, Christer har kontakter. Han känner tungt folk in i stan. Och andra vet vem han är. Han behöver bara lyfta handen mot ena fickan för att de ska förstå. Bajonettmördaren. Han som man inte ska sätta upp mot. Björn och hans fru går på bio. De noterar att publiken är den förväntade. Betydligt mer välklädd, mer medelålders och mer burgen än biopubliken brukar vara. Förutom bröderna Mozart ger sig om man biograf Kurosawas Ran, den sovjetiska krigsfilmen Gå och se, och så Milos Formans Amadeus som går för 43 året. På andra biografer håller man inte riktigt samma standard. Där ser man Sällskapsresan 2, Rocky 4 och Moral Rattler. Filmstadens röda mattor stinker popcornfett och inpyrd rök. Ännu en cirkel i natten. Viktor och marinofficerarna är, tvärtemot vad de själva menar, inte ensamma om att se hotet. För det gör hela landet. Och har agerat därefter. Det är en genommilitariserad nation som går till helgvila. Runt om i landet finns mobiliseringsförråd, stridsvagnar, artilleripjäser, kustbatterier, flygbaser, örlogsfartyg, stridsbåtar, mineringar, bunkrar, bergrum, attack- och jaktplan, helikoptrar, underjordiska stabsplatser, sjukhus, ammunitionsförråd och stridslinjecentraler. Ja, allt finns sedan decennier förberett. Allt det som krävs för ett eventuellt skymningsläge. Kommer den yttersta fronten i detta sedan länge planerat krig att i natt gå rakt genom Stockholm? Det kommer i alla fall en del tro. Cirklarna rör sig i natten, berör kort varandra för att sedan löpa vidare i sin egen bana. I gropen kommer larmen in och fördelas till patrullen ute på färgfältet. piketerna, hundgruppen, knarkspanarna och radiobilarna. Ett fyllingripande på Centralen, en bil som brinner i en söderförort, ett inbrott på Adolf Fredriks kyrkogata. Anna och hennes kompis ute på stan. Hon går vårdlinjen på gymnasiet. Sitter i en bil som körs av en bekant. Själv är hon bara 17 år och får inte köra bilen. Någon blir bortmotad från Norra Latins skolgård av mystiska män. Någon annan möter en bil som kör i fel riktning på Lundmagagatan. En tredje ser män med kommunikationsradio på tunnelbanestationen i Gamla stan. Ytterligare någon ser en man som obehagligt stirrar. Allt sådant som säkert sker varje fredagkväll i Stockholm. Men det här är inte varje fredagkväll. Det är med största sannolikhet de timmar som är bäst dokumenterade i hela den svenska historien. Ett samhälle fruset i ögonblicket. En stor stad med 1 miljon invånare fixerade just denna stund. För att för evigt kunna beskådas, för att evigt kunna granskas. För att för evigt kunna misstänkas. Då som nu, en vinter utan slut och en natt lika svart som under korpens skugga. Leif kör sin Chevrolet genom Stockholms gator. Snart ska han säga några ord som större delen av Sveriges befolkning också decennier senare ska ha hört. Han ska säga, ja, det är mord på Sveavägen. Men det vet han inte ännu. Han är på väg för att hämta upp sina barn som har varit på sportlovsresa. Anna ska snart torka sina fingrar framför fotograferna. Bilderna ska frysa också henne i tiden. Torka, torka, torka med en allt trasigare servett. Men blodet ska inte riktigt gå för bort och servetten smular sönder mellan hennes fingrar. Blodet, ja. Det luktar. Det stinker järn. Någon kommer snart spy rakt mot väggen, under fasaden, under skyltfönstret till den där färgaffären vars namn snart alla kommer kunna. Blodet kommer att åstadkomma ett särskilt ljud under fötterna när de går genom korridoren på Sabbatsberg. Några av de närvarande statsråden i den blixtinkallade regeringen kommer minnas just det ljudet och beskriva det som ett chippande. Ljudet som blodindränkta strumpor och skor gör när de möter ett hårt sjukhusgolv. Någon spelar tvärflöjt framför Adolf Fredriks kyrkogård. Den mäktiga kyrkobyggnaden reser sig upp mot den dunkla himlen. Om bara några timmar ska den stå öppen liksom alla andra av landets kyrkor. Förbönen ska upprepas överallt. Samma ord. Gud, bevare Sveriges land och folk i dessa dagar. I varje kyrka, i varje stad, i varje del av landet. Så rullar alla cirklar mot sina mål, så går allt på sin bestämda position. Scenen är redo. Det är bara människorna som saknas nu. Lars i sin gränd på väg från Trebackar, Anders i sin taxi, Leif med sin biltelefon. Nästa gång han talar ska det han säger gå till den svenska historien. Nästa gång Anna reser sig upp och hoppar ut ur bilen ska hennes korta språngmarsch bli en del av samma historia. Hon och Stefan ska komma fram först, sedan Kristina, sedan Per, Bengt, Lena och Anders. Och sen alla andra. Snart ska alla träda in på scenen och göra vad som ska fastna på filmen och i det kollektiva minnet. Och överlämna dem alla, oss alla, till eftervärlden att se och att döma. Då som nu, en vinter utan slut, en natt lika svart som under korpens skugga. Saris skyltfönster, Skandiahusets långa fasad, ljuset slår om från rött och sen till grönt igen. Snart ska allt vara för sent och cirklarna kommer han inte kunna brytas. Händernas bana kan inte ändras. Lägesenergin är redan bestämd, som krutladdningen i patronens botten. Därefter den mjuka men tunga blykulan och sen den hårda kopparmanteln. Den dryga decimetern av pipan som kulan ska rotera igenom innan den med en fart av drygt 400 km i timmen lämnar mynningen. Det sista ögonblicket av lugn i gropen. Någon skämtar om att kyla och vinter, det är det bästa medicinen mot buset. En piket tankar på Norra Bantorget, ljuset slår om till rött för att sedan bli grönt igen. Och sedan, ja, ögonblicket kommer komma och sedan för evigt gå förlorat. Vi i eftervärlden kommer aldrig kunna nå det, lika lite som vi skulle kunna stoppa kulan när väl krutladdningen har antänts. För sådan är tidens gång, sådana är cirklarnas rörelser. En gång och sedan aldrig mer. Då som nu, en vinter utan slut, men en annan vinter nu. Och en natt lika svart som under korpens skugga, men en annan natt nu. Och en helt annan värld. Och denna andra värld, detta ögonblick som nu kommer för att sedan alltid försvinna, det är vårt att förvalta. Och det ska nu försöka göra genom att konstatera att det är dags för podd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. I ett Stockholm 40 år senare där braskandet precis bytts ut till slaskande. I en tid som låter skymningsljuset dröja sig kvar allt längre för varje dag. I en värld som blivit mer galen än vanligt ska vi vända på det mesta och vraka mellan det bästa av allt som hänt i politikens värld under veckan. De som hjälpt mig ska hjälpa mig med detta. De heter Tove Livendal, Paulina Neuding och Peter Wennblad. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Kom ni in där på slutet också?
Jajamän.
Ja. Börja sorgligt, men vi jobbar oss upp helt enkelt.
Ja, det gör vi.
Det är ju speciella dagar nu, så att vi tog detta anledning till att minnas. Tove, tillbaka från fjällen.
Det är jag.
Mm. Hur var det? Gick bra? Benen hela?
På mig är de hela.
inte alla inblandade?
Nej, så är det.
Okej.
Men det var bra.
Ja. Var det utförs eller slättförs eller båda?
Både och faktiskt. Det är härligt att vara där det finns mycket snö. Vi kunde ha varit mer i backarna, men det gick att åka. Men längdspåren var också väldigt fina.
Toppen. Paulina, åker du spark?
Men jag tänkte just fråga Tove, du måste ju vara väldigt van skidåkare givet att du kommer från där du kommer från.
Ja, du menar Korea?
Ja, det var det jag tänkte.
Ja, alltså grejen är att jag lärde mig inte åka ut förrän på gymnasiet. Så att jag tillhör, man kan se massa såna här memes nu. När man, först så får man se någon som är född på skidor, swisha ner. Det är en bra illustration av min man. Och sen kommer den som är ingift i skidåkarfamiljen och liksom staplar sig neråt. Och det är mer jag.
Ja, jag trodde att alla hälsingar var ute. Jag har liksom en...
Och era avkomma då är någonstans mitt emellan där?
Ja, men de följer farspår. Men utför fick man ju åka, men längd fick man ju kava runt på. Men på den tiden då man hade bomulls närmast kroppen, sen tjockt lag av ull och så täckjacka ovanpå det. Så, och så ganska dåliga doningar på fötterna. Men nu är ju det en helt annan sak.
Jag hade ju skämt på gång om att du åkte spark. Ja, kan vi fortsätta där?
Som svar på din fråga, jag åker spark som hemulens moster och varnar för att julen kommer.
Ja, okej. Ja. Toppen. Peter, hur är på din front?
Jag är ju inte någon utförsåkare kan jag säga.
Nej.
Det är faktiskt 40 år sedan jag åkte ut för senast. För det var veckan före Palmemordet.
Det var det. Åker du numera stjärtlapp eller vad är det? Hur tar du ner? Snowracer?
Han har en aura av stjärtlapp.
Ja, det var länge sedan jag var ute i backen. Men det är i och för sig, alltså åka på sån här madrass typ. Det är kul.
Det är ju riktigt farligt också, är det inte det? Eller är det sopsäck som är riktigt farligt som man inte har någon koll på alls? Liksom. Man kan inte ta sig ur den. Gör inte det, barn. Förresten, har alla hälsan med sig ungefärligt i detta vabrari som det kallas?
Vad var skämtet med sparken? Var det hemulens moster?
Nej, men det skulle bara vara väldigt kul ifall du åkte spark. Liksom. Jag vet inte, jobbade i Polen kanske?
Ja, förmodligen.
Förmodligen. Nej, ska vi dra igång veckans diskussioner?
Ja, fast jag måste bara säga att precis innan vi startade igång här så publicerades en debattartikel på vår egen sajt där ett antal debattörer, inklusive vår kolumnist Inga-Britt Alenius, kräver en sanningskommission med rätt till full insyn när det gäller Palmemordet.
Bortsett från att jag kommer leda den, är vi för eller mot detta, Tove?
Ja, nej, men jag vill ju veta vad du tycker eftersom du kan det här mer än någon annan av oss.
Jag skulle då, helt allvarligt, vi hade ju en podd om det här i onsdags. Jag tycker de sista turerna kring undersökningen då där åklagarmyndigheten kom till två helt tvärs olika beslut. Och faktiskt det regeringsuppdrag som riksåklagaren en gång fick att utreda det här mordet som inte är preskriberat, som aldrig kommer bli det. Så tycker jag i alla fall någonting mer borde göras för att se hur det egentligen slutade. För det slutade ju väldigt konstigt, det tror jag alla. Jag vet inte om ni minns den där presskonferensen mitt under pandemin där, ja... Vi kommer inte runt om och sen så senare kommer någon annan åklagare runt oss. Där är vi. Så någonting borde göras.
Men du Andreas, jag brukar ju fråga dig det här med jämna mellanrum men glömma bort för att jag är så ointresserad. Vem mördade Palme?
Jag menar ju att den information som finns tillgänglig är otillräcklig för att dra några som helst slutsatser, tyvärr. Mm. Och orsaken är ju väldigt känd. Det var att polisutredningen havererade i princip från första minuten. För att ingen var beredd på att det här skulle hända. Och det kan man ju skylla vissa enskilda människor på, men också strukturer. Det var liksom, vi hade inte den beredskapen. Liksom.
Och det pekar det åt främmande makt eller liksom inside? Eller var liksom...
Nej, det mesta pekar emot att det är en person som upptäcker Olof Palme på väg till biografen. Då har, och jag menar, det gjorde ganska många. Alla såg, han åkte tunnelbanan, den är upptänd, han gick. I princip så kunde hundratals människor veta att strax efter klockan 11, det är en typisk sak du berättar vidare också, vet du, skulle du se Ulf Kristersson idag skulle du säga så här, jag såg Ulf Kristersson där och då liksom. Det är information som sprider sig. Så en stort antal människor kunde veta att strax efter klockan 11 kommer statsminister befinna sig på en ensam i sin fru på gatan i Stockholm. Och någon av dessa 100 personer gick väl hem och hämtade sitt vapen helt enkelt och av politiska skäl sköt ihjäl honom, tror jag. Mer än så var det inte, men vem det var har jag absolut ingen aning. Det finns olika teorier om detta. Hörrni, vi ska gå vidare. Eller Peter, har du också Palmefrågor till mig? Ska vi göra om det?
Vi tar det i ett separat avsnitt.
Ja, vi tar det. Jo, vi kan börja med att konstatera att det är mycket årsdagar nu. I tisdags kunde vi då räkna 4 år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Vår tids stora ödeskonflikt angående stora krig då. Och i 4 år har då det tappra Ukraina stått emot och stått bi. Och det har ju förstås uppmärksammats på flera håll. Tove, hur har vi på sidan uppmärksammat det?
Vi har haft fler 60-män på själva årsdagen, så skrev Claes Arvidsson, inte om Ukraina men om Ryssland. Mm. Och förutom den moraliska bankrutt som råder där, så talade han ju också om att det blir allt svårare för Putin att hålla ihop det här. Kriget kommer till en stor kostnad även för dem, samtidigt som det naturligtvis erbjuder en yttre fiende och fokus från internpolitiska spänningar, så är det ändå, det är kostsamt. Och det är väl som någon sa tidigare, att det är som en slags kapplöpning. Båda kommer att förlora kriget, frågan är vem som gör det först.
Vad tänker du, är det så att, eller risken har väl varit uppenbar länge, det här med att när det krig blir vardag, när det pågår år efter år, det är ju att det blir en vardag, en del av som det ska vara, tänker man, fast det är så. Hur gör man för att ändå hålla arbetet med det levande, och vad som vi behöver göra och vad västvärlden och Europa behöver göra?
Ja, men jag tycker att det är bra att man ändå uppmärksammar då just som en årsdag. För det är klart att för personerna som lever i det, så är ju samma dag, varje dag är ju så att säga ett 24 februari 2022. Men det är ändå liksom att när folk tar in 4 år på vägen i 15, och man kan liksom jämföra med sina egna liv och fundera vad har hänt i mitt liv på 4 år. Den sortens insikter tror jag är viktig för att upprätthålla stödet och engagemanget för Ukraina, de rent mänskliga aspekterna av det här lidandet. Sen är det ju politiskt, så är det ju fortfarande helt låst. Jag menar, Ukraina vill ha en fred som betyder garantier mot mer krig. Det är ännu inte, sådana garantier är ännu inte lagda på bordet. Ryssland vill ha Ukraina, och där är man och har all tid egentligen på ett sätt att vänta ut. Och nu kommer det ju, ibland så när vi sitter på redaktionen så kan vi känna att är det nu det händer? För nu ska de träffas här och där, och det blir ju liksom ingenting. Nu är det sagt att det kanske ska bli ett trilateralt möte mellan Ukraina, USA och Ryssland i början av mars. Vi får se, men samtidigt så finns det ju ännu ingen som har lagt någonting på bordet som verkar ställa utsikt att det här kan ta slut i närtid.
Det där vi står, vad säger ni andra? Någon som vill kommentera? Peter, har du någonting du tänker om detta?
Nej, men jag tänker apropå stödet till Ukraina. Alltså i Sverige är ju det moraliska stödet för Ukrainas sak är ju massivt. Och man får ju ändå säga att med tanke på hur mycket Sverige stödjer Ukraina, så har vi ju betalt. Alltså, jag tror att det moraliska stödet kommer finnas kvar för alltid, och det liksom politiska stödet kommer vara starkt så länge det inte märks i liksom svenskarnas vardag, att det blir påtagligt i svenskarnas vardag att vi uppoffrar någonting eller att vi får betala ett pris. Och det tror jag faktiskt väldigt få gör i nuläget.
Vi ska också säga då att, nu pratar vi om att Ryssland har all tid i världen, de kommer ju inte framåt, och sen länge så står ju Ukraina håller ju fronten, och Ryssland förlorar enorma mängder människor helt enkelt. Alltså det är otrolig slakt som sker, det är hundratusentals döda, och det är ju någonting som också djupt förstås påverkar det ryska samhället, även om man inte vill låtsas om det. Alltså för att varje stupad ung man har ju en gammal klass runt sig, man kommer veta. Alltså jag tror inte vi fattat det, alltså 300 000, 400 000, alltså döda unga män.
Men det är också utmärkande för Ryssland och den ryska regimen, och alltid varit att man bryr sig inte om det.
Nej, man bryr sig inte om det, men
människorna bryr sig naturligtvis, men regimen bryr sig inte om det.
Nej,
så är det.
På ett sätt som är svårt för oss att föreställa sig.
Skulle vilja tillägga där att det är ju hög grad inte unga män. Och det är,
nej, det är sant.
En anledning till att de inhemska protesterna inte är större än vad de är.
Det är spritt i åldrar, så är det också. Vi liksom passa på att tipsa om att vi hade en podd just om Ryssland också på onsdags. Och då var det Fredrik Segerfeldt som var här och pratade om sin nya bok som handlar just om rysk imperialism. Mattias stod för värdskapet då. Vi ska gå vidare. Peter, klimatmål, det är ju ett ämne som fullständigt ropar efter dig. Du skröt ju här på något redaktionsmöte om att någon av dina tidigaste texter handlade just om de svenska klimatmålen då för 5 år sedan. Mm. Och nu har verkligheten hunnit ikapp och du får använda det Sven Delblanc talade om, de 5 ljuvaste orden i svenska språket. Vad var det jag sa?
Precis.
Ja, så varsågod.
Äntligen. För ganska precis 5 år sedan, i en av mina första texter på sidan, så ställde jag mig frågan: hur länge ska vi låtsas att vi klarar klimatmålen?
Mm. Fram till nu?
Ja, och den här veckan fick vi svaret. Det dröjde, vi skulle göra det fram till den 24 februari 2026, när klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till slut sa att det var orealistiskt, omöjligt att nå det första klimatmålet, eller det första av de svenska klimatmålen, det vill säga det till 2030. Och att det därför borde skrotas.
Var det bara transportmålet eller fanns det ett generellt utsläppsmål till 2030?
Det finns ett generellt också, men det här transport, men och det är europeiskt, men Sverige har liksom ett eget transportmål.
Mm. Och det sa, vad var det? Var det 70% av utsläppen från transportsektorn som skulle försvinna, eller?
Precis, mellan 2010 och 2030.
Ja. Och nu börjar det, med 4 år kvar så kapitulerade det alltså.
Precis, nej, men utsläppen har minskat 19% fram till idag, det vill säga att det återstår 51%, och det åstadkommer man inte på ännu mindre på 4 år än vad man gör det på 8 eller 10 år.
Mm. En fråga, Peter, du som vet allt om det här. Om man hade fortsatt med den planerade reduktionsplikten då man mer och mer skulle pytsa in annat och säga att bensinen och dieseln hade kostat 35-40 spänn idag, eller vad, hade vi haft en chans då?
Ja, jag skriver i min text, så här, det finns partier som på pappret har haft en politik som skulle leda fram till att Sverige nådde det här målet. Mm. Men men som ju i praktiken har varit ogenomför, alltså förra valet visade ju att den politiken var ogenomförbar och inte accepterad av väljarna, därför att den skulle innebära kanske ett bensinpris på 50 kronor liten.
Mm. Ja, men okej, 50 till och med. Du skrev då i mars 2021, då var ju då nedryckaren så här: svensk klimatpolitik är på väg att bli lika förljugen som migrationspolitiken en gång var. Och förljugen politik är ju inte riktigt bra, tänker jag.
Nej, jag tror att det här har varit nu är det ju bara första målet som i någon mening har fallit. Men att just det här, när väljarna ska låtsas att tro på ett mål som politikerna låtsas är möjligt att nå. Det blir ju en charad där människor liksom, ja, men Paulina har ju pratat mycket om det här på andra frågeområden, när liksom medborgarna inte ska lita till sina ögon och öron, utan att låtsas att saker ligger till på ett annat sätt än vad det gör.
Ja, och till och med när barnet säger kejsaren naken, då är det inte så att alla andra säger det stämmer, utan man hyschar barnet och skickar det längst bak och så fortsätter paraden liksom.
Ja, men och det har vi ju sett spelas upp här under veckan. Oppositionspartierna liksom är liksom darrar på rösten över Rominas då fall från den rätta läran. Trots att jag såg DN skrev, Thomas Ramberg tror jag var som skrev någonting idag, att liksom, under nästa mandatperiod så kommer faktiskt året 2030 att inträffa.
Mm.
Och då är det liksom, då kan det mycket mer vara en miljöpartistisk miljöminister som liksom står där och ska ta ansvaret för det här misslyckandet, som de någonstans vet redan idag. De vet ju redan idag att det kommer att komma.
Mm. Men de kommer väl gråta lite på någon presskonferens och sen kommer allting vara förändrat och så kommer Fridolin säga det är skit och så går man vidare glatt liksom, som de brukar göra.
Något sånt.
Paulina, du kommer.
Ja, men det är så intressant när sånt här händer. Precis, Peter beskriver det så himla väl, och hur journalistkåren står emellan de här politikerna som låtsas att de tror på det här och väljarna som ska liksom förmås att tro på det här. Journalistkåren är ju de som är så otroligt besjälade i att det här ska vara sant och försöker driva på någonting som inte är på riktigt. Och det här är liksom ett uttryck för vår politiserade journalistkår som så här, det syns även på det här området. Och återigen har vi gett, eller övriga partier och journalistkåren har gett Sverigedemokraterna möjlighet att stå där ensamma. De var ju ensamma om att inte stå bakom de här målen.
Mm.
återigen. Och det berättar väl någonting.
Tove, eller Peter Lysen?
Ja, jag skulle bara vilja tillägga, alltså, jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att så här, ja, det här målet har varit omöjligt från början, men så här, omställningen pågår ju. Alltså utsläppen minskar. Alltså visst, jag tror det är i runda slänga 60% av alla nyregistrerade bilar, om vi nu pratar liksom transportsektorn som är någon form av elbil. Alltså den här omställningen kommer ju fortsätta. Det är ju bara det att omställningen inte äger rum på exakt det sätt som man liksom skisserade i de här politiska dokumenten för 10 år sedan. Men det kan liksom omöjligt vara ett... Alltså då är det inte klimatpolitiken det är fel på, utan klimatmålen. Och att man hade liksom formulerade mål utifrån att klimatfrågan liksom stod över allting annat och inte att det inte fanns några liksom målkonflikter med andra intressen.
Mm. Plocka upp en sak som Paulina sa där. En anledning till att Sverigedemokraterna inte kanske kände att de behövde vara med på det här, det var ju för att de stod ju utanför. Så de var ju redan det här barnet som stod bredvid och pekade, så att säga. Så att, ja, de hade inget att förlora på också att... på att säga som det var, eller som de uppfattade det var. Det var säkert många andra som vi hade velat säga, men inte vågade eller ansåg det.
Precis, för då är man dum och dålig. Man gör det.
Peter, lite mer så tekniska saker. Jag tänker ju exempelvis så här, nollvisionen som vi har kring biltrafik så länge, att ingen ska dö i trafiken. Hur den skiljer sig åt, för den tycker jag är intressant. För den har ju, dels är man ju överens om att det är en vision. Sen har den liksom inget slutår. Man säger bara att någon gång i framtiden så är det bra om det sker. Och där vidtas ju varje år nya åtgärder. Man bygger om vägar, man bygger om bilar, man reglerar om och tar in lite nya trafikregler och så här. Och det funkar ju. Det går långsamt, men vi kryper ju ner. Vi har ju liksom blivit av med 80% av alla trafikdöda. Det är ju liksom den praktiska politiken när den kan överföras i det konkreta policy som gör någon... Alltså, det
exakt. Men då ska vi ändå komma ihåg att vi var många borgerliga som kritiserade även nollvisionen, därför att den i alla fall till en början formulerades eller liksom beskrevs som någon slags mål, som att det inte bara var en riktning, utan så här, det skulle faktiskt nå, kosta vad det kostar ville. Sen ebbade det där ut med tiden, men precis som du säger, det har liksom varit en målbild snarare än ett, och inte ett tidsatt mål.
Nej, och man har ju hela tiden kunnat ta de små stegen utan liksom att... Ja, man hade kunnat nå det genom att förbjuda biltrafik förstås, men det är inte riktigt det. Nej, jag tyckte det var fascinerande att jämföra. Tove, du sitter tyst. Berätta. Lösgör din tunga.
Nej, men just det där med nollvisionen. Jag tycker väl att det är problematiskt just därför att det är att... Alltså, okej, en vision kan man ju ha ju som då. Men där är ju för att alla vet att det är inte möjligt. Det kommer att förolyckas personer i trafiken, och då är ju den tolkningen vi gör av nollvisionen, det är ju snarare så få som möjligt. Mm. Och det är väl precis det vi skulle ha gjort på klimatområdet också, att så fort det är möjligt så ska vi bli fossilfria och sådär. Men här har ju då, precis som har sagts tidigare, att det har varit den här gemensamma kollektiva, nu låtsas vi att vi kan bestämma hur det ska bli genom att uttala det. Och då blir det som Peter skrev i sin text, bland annat tog upp någon formulering från Centerpartiet som bara i förbibarsen säger att jo, och det här bygger ju på att vi elektrifierar. Så här, den lilla detaljen. Det är just det som vi håller på med, och där vi har stött på en massa hinder som gör att det tar lite längre tid än vad vi hade hoppats på. Så att här är det ju det blir ju farsartat när man nu också... Först har jagat politikerna och säger liksom, ni måste tidsätta. Och det politikerna har gått med på att tidsätta, de har skylla sig själv. För att sen journalistkåren kommer och säger, du har brutit mot löftet. Det blir givet om du en gång har varit så dum att du har sagt att det här kommer att kunna ske till 2030. Mm.
Och hur ofta har jag inte som medietränare varnat för den där frågan? Kan du garantera det? Ja. Eller så här, alltså, köp dem inte. Gå på Andreas Erikssons medieträning så slipper du sätta upp klimatmål du inte kan nå.
Hur många trafikdöda har vi om året?
200 lite drygt.
Mm.
Det var alltså 1200 på 70-talet.
Jo, men det är ändå så här...
Det är fler än antal som utsatts för dödligt våld.
Mer än varannan dag, liksom.
Mm. Så är det. Jag tror definitivt det går att få ner ytterligare.
Ja.
Det tror jag vi kommer göra också, med tanke på att bilarna blir bättre. Och så. Mm. Ja, Peter, det var ditt ämne det här. Hur slutar vi det?
Ja, hur gör vi? Nej, men jag tycker att det ska bli... Nu, det är väl formellt inte liksom regeringen som har sagt att det här transportmålet ska överges, utan det är Romina som slängde ur sig det innan hon går på föräldraledighet.
Mm.
Det ska liksom bli spännande ändå att se här de närmaste åren hur parti efter parti kommer tvingas. Det här, vi ser liksom början på slutet på fantasipolitiken. Men råkade Romina vara först ut, eller Sverigedemokraterna var först ut, men fler kommer.
Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet då, som kanske är de som hårdast har bundit sig vid masten här, de kommer väl i alla fall i valrörelsen tjuta om detta, misstänker jag.
Ja, absolut. De kommer ju inte att släppa det här, sannolikt inte släppa det tidigare än liksom en minut i midnatt den 31 december 2030.
Då blir det presskonferens, tårar igen, det ser vi fram emot.
Jaha. Men då kan de ju skylla på den borgerliga regeringen.
Det kan de såklart göra.
Ja, det kommer de göra, garanterat.
Ja, men det är sån i politiken, hörni. Hörni, vi ska gå vidare. Konstatera då att vi inte bara befinner oss i kristen fastetid, som jag tänker att vi alla iakttar, utan även den muslimska fastemånaden Ramadan. Vilket uppmärksammas ganska brett i samhället numera. Och Sverigedemokraterna i Europaparlamentet gick på sina sociala mediekonton ut med budskapet Ramadan hör inte hemma i Sverige. Lajka om du håller med. Vilket 25 000 personer gjorde på Facebook där jag tittade senast. Jag tänkte bara kort upp det här. För det är ju en politisk dimension där SD, vad jag vet, är än så länge helt ensamma. Alla politiker är numera mot invandring, utom möjligtvis de mest inbitna. Och alla är emot islamism, så att säga. Men att vara emot muslimska högtider i sig, det är ju något annat. Tove, tror du SD har sina väljare eller väljare i allmänhet med sig på det här?
En del av dem tror jag att de har med sig, och det är därför de gör det.
Ja. Men alltså, ge sig på Ramadan, det är liksom så man kan...
Nej, men jag tror inte att de talar för majoriteten av svenska folket.
Nej.
Men jag tror att de talar för en del av sina väljare.
Mm. Vad tror du på det?
Jag tror att det fortfarande finns en komplikation i att många muslimer har samma bild som SD, nämligen att det inte finns en skillnad på islam och islamism.
Mm.
Och det är en klurig sak som kommer bli svår att komma runt.
Mm. Exempelvis, jag hade ju Rickard Jomshoff i podden för, det var ju ganska många år sedan, men då pratade vi lite då. Jag tolkade honom som att han ser ju islam som en ideologi snarast, liksom, som ska bekämpas i likhet man bekämpar andra onda ideologier. Så för honom finns det ju egentligen ingen, och så tycker väl många inom SD, tror jag. Peter, vad tror du?
Ja, jag tror att det finns det stråket inom SD. Sen tycker jag att det är ganska obegripligt, och jag förstår heller inte riktigt hur som du sa, nu var det här SD Europaparlamentet, jag vet inte hur förankrat det här var i resten av partiet, men om vi ska komma ihåg så Sverigedemokraterna har många väljare i invandrargrupper. Jag tror att senaste valet var Sverigedemokraterna näst största parti bland utomeuropeiskt födda. Och det finns naturligtvis, ja, men därför att så här, muslimer kan också ha synpunkter på migrationspolitiken och vara kritiska till att vi har för stor migration. Men liksom genom att döma ut, alltså säga att det här liksom den här kulturella sedvänjan liksom inte hör hemma i Sverige. Jag tycker att det är känns som en väldigt ogenomtänkt utspel.
Jag sa ju på vårt redaktionsmöte, tyvärr en kommentar som jag borde ha sparat i podden, men det är ju så här, att vara emot korstågen och den spanska inkvisitionen, men angripa jul ungefär. Nu blev det inte lika roligt eftersom jag repeterade den, men ja, den var bra då i alla fall.
Den är bra, ja. Fortfarande.
Ja, vi får väl se och hur det här belönas, eller icke belönas.
Ja, men så också att så här, Ramadan, precis som fastarna, så här, representerar ju någon mening ganska så här, konservativa värden, alltså det här eftertanke, liksom botgöringen, det är liksom en viktig familjehögtid. Alltså jag har svårt att se vad det är i Ramadan som högtid som skulle stå i strid med liksom vare sig svensk kultur eller liksom sverigedemokratisk kultur.
Ja, men det är ju att det är, deras bild av islam är ju inte så, utan allt som har, eller deras, många inom Sverigedemokraternas bild är ju att islam är en monolit där Ramadan är liksom bara det snygga skyltfönstret för djävulskapet. Liksom, helt
ja,
enkelt. Tror jag. Och sen tror jag inte, Sverigedemokraterna är ju inte heller ett särskilt konservativt parti. Jag skulle säga att det är ett ganska radikalt parti på många sätt. Ja, vi ska gå vidare. Fortsätta prata om mat och politik. För nu ska vi prata om tvångsvegetarianism. Nyord kanske. Så. Det är nämligen då minister Peter Kullgren som varit ute och nu ska vi se här. Stoppa påtvingad vegomat i skolan kunde vi läsa i veckan. Och han säger, låt dem så väl äta vegetariskt göra det, men det ska inte vara ett tvång för alla. Tove, är det här problem ute på skolorna tror du?
Så här, det finns skolor som hanterar det här på väldigt olika sätt. Och i de flesta fall så skulle jag förmoda att man har... Det faktum att, jag menar, om vi tänker på när vår generation gick i skolan så fanns det liksom en rätt per dag. Sen har det liksom tillkommit och idag har man ju ibland på sina håll en som... Ja, 10 optioner. Mm. Och det har man då ibland löst genom bufféer och sånt där för att kunna tillgodose alla möjliga önskemål. Och det, ibland handlar det om allergier, ibland handlar det om religion, ibland handlar det om kultur, ibland handlar det om andra preferenser, politiska sådana också. Så att det här är ju liksom, det är en helt annan situation. Så att på de flesta skolor så skulle jag tro att man har löst det här bra. Jag skriver om det här på söndag är det väl. Men mitt problem är ju att huvuduppgiften med mat i skolan och för den delen mat på äldreboenden är att huvuduppgiften kommer i skymundan så lätt därför att maten blir liksom en projiceringsyta för politikers olika livsval och liksom vilja att profilera sig. Och då kan det dels dyka upp då som det har gjort att det kan bli... Ja, men just då att man kanske ska ha mer vegetariskt för klimatets skull. Då ska man ha köttfria måndagar och sånt där. Det var en stor rörelse som har drivits rätt framgångsrikt. Därför att det sammanföll med kommunpolitikernas önskan att ha mindre budgetar. Och det är dyrare med kött än vegetariskt. Sen har det varit en jättestor ekotrend att det ska vara ekologiskt. Och det har liksom Lund, Uppsala och andra som har sagt att det ska 100% ekologiskt. Och då... Ja, och så har den rullat ut. Och sen finns det också såna här återkommande kampanjer mot svinn. Då. Men problemet med alla de här grejerna som kommer, ofta då dikterade från politiker, det är att de har konsekvenser som man kanske inte förutsåg. Och ska man då till exempel då ha köttfritt och försöka göra vegetariskt mer till liksom en utgångspunkt, så kommer det leda till att en del inte äter.
Mm. Och ministern pratar också om trötthet, järnbrist, vrålhungriga barn, föräldrar behöver swisha extra pengar för en annan skollunch.
Man går till kiosken och köper liksom Nocco och kexchoklad. Sen har vi det här med ekologiskt. Ska man ha ekologisk mat då får man mindre mat för pengarna för den är dyrare. Och dessutom har ju den då, vilket är pikant, generellt sett en mer negativ effekt på klimatet än konventionellt jordbruk. Så då står de i strid mot varann. Och har man till exempel såna här svingkampanjer så ja, det kan man ju se värdet med. Men som Annika Undt som jobbar mycket med skolmat, en dietist berättade för mig, så leder ju det till att om man vill få och uppmuntra barn att prova nya saker, då kanske man får räkna med lite svinn för att de ska våga prova det nya och inte bara ta pannkakorna. Så
det tror jag alla föräldrar känner till.
Så att det här finns liksom... Problemet här är ju att politiken lägger sig i och det flyttar fokus från det som är huvuduppgiften, att se till att ungarna och de äldre får i sig mat. Mm.
Jag är ju så fräck att tro att mycket av det här är en del av vänsters kulturkrig. De fullkomligt älskar att göra såna här grejer som liksom känns personliga, liksom att nu tar vi det här. Och det är liksom samma typ som älskar plastpåseskatter, liksom att nu får ni allt betala. Och de som älskar att man själv ska stå och sortera sina förpackningar. Liksom. Det är ett kulturkrigsfront i hög grad, tror jag.
Jo.
Ja, jag tror dock inte att det liksom är koncentrerat till vänstern.
Nej.
Utan, alltså det är liksom politiker, inte minst kommunpolitiker känner ju ofta, ställer sig ofta tyst frågan så här, vad gör jag här egentligen? Vad bestämmer jag egentligen över? Så då blir det här ett konkret exempel. Jo, men jag kan åtminstone bestämma att det ska vara ekologisk sallad i skolbestigningen.
Du har en romanidé där, Peter. Paulina var först.
Nej, men det här är ett ganska så här, typiskt uttryck för en påfallande, ofta påfallande auktoritär liksom, tantokrati med tanter av båda kön som sitter och bestämmer saker som de egentligen inte har rätt att bestämma över i något slags moralisk mening. Men som ser sig som moraliskt större och högre än alla andra människor. Alltså, Tove är inne på det här i sin text. Mat är ju, dels är det näring, det handlar om att barn och äldre då inom kommunal omsorg ska få i sig mat överhuvudtaget. Men det handlar också om att så här, mat är ju för de flesta människor förknippat med minnen, med gemenskap, med ett kulturarv. Alltså, det är därför man inte bara serverar liksom ingredienser, utan man serverar rätter som människor känner igen och som de har ett emotionellt band till. Jätteviktigt inom äldreomsorgen. Det är därför det ska vara liksom, det ska inte vara, ja Agda, här har du ett protein som är gjort av tofu och så här har du någonting annat och det här är jättenäringsrikt, utan det ska vara de där pannbiffarna eller vad det nu är som man känner igen. Som
har jättestor betydelse.
Som betyder någonting i hjärtat. Men i den här kommunala tantokratin så tar man det sig då rätten att hålla på och bestämma vad Agda ska äta för någonting, för att man själv vill känna sig som en god människa.
Ja, men det var jag menar med kulturkrisen.
Ja, men precis. Ja. Och det där, det tar sig ofta så här, påfallande ofta. Så möter man de här människorna, de här makthavarna som är auktoritära på just det här sättet. Det finns liksom ett auktoritärt stråk i det där, att ta sig rätt att bestämma på det sättet, som jag tycker är ganska otäckt.
Ja, och det är heller ingen slump att det ofta riktar sig mot barn och äldre. Mm. Därför att de har inte liksom kraften att slå ifrån.
Nu är ju tantokratin inte här och kan försvara sig, men jag ska inta resultat. Nu ska jag sätta dit dig, Paulina. Alla ungar hatar ju när man bjuder på pannkakor. Det är vegetariskt. Vad säger du nu? Va?
Jag har ju mött tantokratin i samband med biblioteken, och det är precis samma sak. Alltså, bibliotek används av barn och äldre, och så har tantokraterna låtsats då att de är väldigt... de visar så stor omsorg om de här som stökar, och de visar så mycket empati och så vidare. Och vilka blir lidande? Jo, det är barn som inte kan gå till den där lekhörnan, eller äldre som brukar tycka om att gå till biblioteket. Det är precis samma, liksom, samma utfall på något sätt.
Tove?
Ja, men jag vill bara plocka upp det här som du sa om kulturkrig. För att en text som har skrivits om det här är skriven av Per-Ola Olsson, som jag har varit hos oss och som skriver i Skaraborgs Allhandas tidning, och han ger ju Kullgren rätt i att det är liksom inte klimatet som räddas genom att vi tar bort köttet från skolbarnens tallrikar och sådär. Men han utmanar ju Peter Kullgren och säger att är det inte så att han gör tomma påsar i just kulturkriget för att vinna sina väljare. I sak så har ministern inte gjort vad Per-Ola Olsson tycker hade varit rimlig politik för att underlätta för att kött ska hamna på skolbarnens tallrikar. Så att han listar ett antal konkreta saker. Så att jag tror ju att, ja, det är klart att Peter Kullgren är inte dummare än att han känner vart vinden blåser och att han kan hämta stöd. Men det finns ju en hemläxa att göra för borgerlig politik på området.
Säkert, men snart har vi Mercosur-avtalet här och vi har massor med sydamerikanskt kött på gång till våra skolor. Jag ska bara citera Peter Kullgren, det var rätt roligt när han blev intervjuad i Expressen. Så själv äter Peter Kullgren oftast animaliska protein, med sista kommentaren, men jag äter ofta vegetariskt till köttet. Så han är liksom inte någon extremist här. Han tar sallad och potatis, gratäng och... Det var väl fint, eller?
Ja, men alltså, Sarah Palin sa ju där. Sarah Palin var jätterolig. Hon sa att there is room for all Alaska's wildlife next to the mashed potatoes.
Nej, men det ska jag också säga så här, att äter du vegetariskt? Ja, ofta till mitt kött tar jag något vegetariskt. Ja, detta och detta. Tove, du skriver alltså om detta. När då?
På söndag.
Jaha. Paulina, det här ordet du precis använt 50 gånger idag. Tantokrati. Är det något nytt du har kommit på? Eller?
Ja.
Ja, jätteroligt.
Ja, det har,
vi precis. Betonar att jag har båda könen då. Alltså.
Ja, tanter av alla kön.
Det har ju precis. Också, för att det är så lätt att uttala, större chans att slå en tvångsvegetarianism.
Peter, bara slutändan, om vi ska bli allvarliga. Peter Kullgren, eller Tove, du kanske vet, var det någon praktisk politik inblandad i det här? Vill han då införa nationella riktlinjer för mat, eller vad var det?
Nej, och höll på att säga...
Var det kulturkriget för hans sida också?
Ja, jag tror det. Och som sagt,
här måste vi kolla. Alltså,
läser han Perolas text så får han väldigt konkreta saker han kan göra. Det handlar om beteskrav och som så här bidragspajande stöd och vargjakt och annat. Så att han säger att signalen till den som överväger att investera animalieproduktion är tydlig. Låt bli. Så att det finns lite att göra.
Han jobbar på ett nytt matmanifest också för att slå tillbaka mot vad han kallar tvångsvegetarist. Så det är ganska mycket kulturkrig här.
Några
också.
Fina ord kommer säkert att göra susen.
Ja, Peter.
Ja, jag tror att snart har vi vargfärs på e-skolutspritningen.
Precis, men hoppas den är ekologisk.
Ja.
Vi ska gå vidare. Och då ska vi höra lite med Paulinas text i veckan. Inte om tantokrati, utan du har ju skrivit om... det var ju faktiskt så att fram till den här veckan så hade vi ju inte haft någon dödsskjutning i Sverige under hela 2026. Vi hade ju tyvärr en Eskilstuna i veckan, men det är alltså den första. Och ja, vad kan man dra för slutsatser?
Precis, det har gått 2 månader. Och det finns ju... tydliga tecken på att man, alltså dels har det varit kallt, ovanligt kallt, men det brukar vara kallt i januari och en bit in i februari. Så det, jag tror att det här med kylan är kanske en faktor, men inte allt. Utan det vi har sett är att sen, det har varit en nedgång sen man tillät avlyssning av barn under 15 i oktober. Det här var en jättekontroversiell lagstiftning. Det var så farligt för barns rättigheter och allt det där, va? Och nu verkar det som att det här faktiskt räddar liv. Och det räddar barn från att bli livegna åt de här hemska gängen. Sen har vi vistelseförbud, kraftigt ökad kameraövervakning. Polis och åklagare har fått verktyg som de har lärt sig använda mer effektivt. Så att kort sagt, det är inte så att skjutningarna nu minskar för att vi lyssnade på barnrättsförespråkarna och advokaterna och alla snälla fina människor, utan för att vi struntade i dem. Eller för att tider då struntade i dem. Och det här är någonting som vi behöver ha med oss, därför att bombdåden ser ut att öka, även om de verkar vara mindre allvarliga än förut. Alltså, det var ju, ni vet hur det brukade se ut i nyhetsrapporteringen med liksom rader av demolerade balkonger och sådär. Tack och lov var det ett tag sedan vi såg något sånt. Mm. Men branddåd verkar vara på uppgång, så att man ägnar sig åt sprängningar och branddåd i större omfattning. Och här måste vi liksom ha med oss det att det som har hänt med skjutningar, det är att risken att åka fast var 25% för några år sedan. Alltså försumbar. Nu är det 70% och nu tycker gangstrarna inte att det är lika roligt att skjuta, intressant nog. Och de ger uppdragen i högre grad då till barn för att själva slippa. Samma sak måste ju hända med bombdåden och branddåden. Och där har vi ju liksom, kan vi ju dra nytta av att vi har ett decenniums erfarenhet av de här bomberna till exempel. Så att det är helt oförlåtligt att det inte finns en lika hög eller knappt någon risk fortfarande att åka fast för bombdåd. Och då måste vi liksom se att det finns en massa myter i den svenska offentliga debatten. Alltså vänstern har ju den här bilden av att säga att en annan värld är möjlig och vi måste invänta en annan värld innan vi kan börja bekämpa det här, innan vi kan få ner den här brottsligheten. Vi måste minska klyftorna, vi ska få blabla jämlikheten och sådär. Det handlade ju inte om det. Alltså vi kunde ju få ner skjutningarna utan att minska klyftorna i Sverige.
Är det en av de här myterna du talar om som vi måste avliva?
Ja, det är en av de här myterna. Och en annan myt har tyvärr upprepats av polischefen Petra Lund och många andra i ansvarig ställning. Där man säger att hela samhället måste hjälpa till. Jo, det är ju sant på ett sätt. Jag skulle vilja att skolan var mer effektiv till exempel när det gäller att stoppa gängen. Men det är fortfarande så att det är faktiskt polischefen Petra Lund som är ansvarig för att risken att åka fast och att upptäckas måste öka. Det är hennes jobb, det är inte hela samhället. Så det är så lätt att gömma sig bakom de här stora rosa liksom, molnen. Hela samhället, klyftor, jämlikhet och så vidare. Nej, men se till att gripa och sätta fast och hålla de här männen borta från gatorna så kommer vi en väldigt god bit på väg.
Mm. Och det ska ju sägas också, den här våldsdåden med skjutvapenvåld vi har haft i Sverige de senaste åren, den har ju inte synts tidigare i vår historia alls, den har inte funnits i våra grannländer, den har inte funnits i jämförbara länder. Så det har uppenbarligen hänt något speciellt Och det är ju inte så
här det att, att vi hade en migration som andra inte hade. Så.
Ja, fast jag har också många andra länder haft ett ganska stort, nästan jo, lika stort. Men någonting har hänt i Sverige.
Nej, men så, vadå någonting? Det är klart att det är migrationen och att vi har fått utsatta områden där det är en hög andel migranter. Det är bara att titta på Järva. Alltså tittar man på liksom mekanismerna bakom gäng, den här dödspatrullen 28, det här som skakade Järva. Det går inte att föreställa sig detta utan migrationen, utan vilsna pojkar som är fast mellan två kulturer och som inte kommer in i det svenska.
Ja, fast du har det i många andra europeiska länder också.
Jag tror
det
finns vi har ju haft det i mycket högre omfattning. Alltså, ja, fast... vi kan ju inte ena dagen tycka att vi är världens bästa humanitära stormakt och sen nästa dag inte låtsas att det har hänt. Alltså, vi har haft jättestor invandring. Vi har fått de här områdena där det är fullt av vilsna pojkar, fullt av pojkar som är rekryterbara. Fullt av pojkar som tänker i termer av heder på ett sätt som är svårt för oss här inne att föreställa oss. Som tar minsta lilla kränkning som ett skäl att gå och skjuta någon och så vidare. Alltså, vi behöver inte komma in på det. Men poängen är att här, vi behöver inte skapa en annan fantastisk värld för att få ner det här våldet. Nej. Utan vi måste ha effektivt polisarbete. Och på många sätt så har vi fått bättre verktyg för polis och för åklagare. Och det är regeringen som har sett till det. Och det var inte hela samhället utan det var de här sakerna.
Så är det. Min poäng här var att det är också någonting i hur det svenska samhället... Migration är ju uppenbarligen en viktig faktor här. Men det finns många andra länder. Då borde ju de ändå haft sett lite av det här. Det
visar, alltså, Tyskland har ju haft en jättestor försämring av säkerheten.
Ja, men det är något unikt i det svenska samhällets bemötande av den här utvecklingen. Och det är dit jag vill komma som jag tror vi har inte börjat lite borra i. Det är möjligt att tantokratin är liksom där. Men det finns ju någonting där. Där vi inte har förmått agera på det som borde varit självklart att agera på.
Ja, vi är alldeles för mjuka.
Ja, det är kanske det det handlar
om. Vi är alldeles för mjuka. Alltså, jag har varit inne på det här förut. Men ta bara det faktum att gängen finns på skolorna. Skolorna har inget sätt, inga verktyg för att relegera gangsters från skolorna. De kan inte ens säga, kom inte i gangstermundering till skolan. Utan du får visa upp ditt skrämselkapital i skolan och på lektionerna och på skolgården. Och en rektor kan inte ens säga gå och byta om och kom tillbaka när du ser ordentligt ut. Så att vi är väldigt mjuka och vi möter en gängkriminalitet som är väldigt hård.
Ja, och det är en systemkrock som har fått katastrofala konsekvenser.
Och jag menar att tantokratin finns där med sin liksom stora omsorg liksom, som är väldigt destruktiv.
Ja, men inte bara den. Jag tänker exempelvis den förmenta antirasismen har varit otroligt kontraproduktiv också. Att man inte har kunnat... Ja, den har ju direkt varit motsatsen skulle jag säga i och med att de som har råkat mest illa ut av det här är ju oftast invandrare själva och utlandsfödda.
Ja, precis.
Jaha, Peter, vill du kommentera detta någonting?
Nej, jag hoppar över det.
Jag hoppar över det. Tove då, du har fastnat i din söndagstext, eller?
Nej, jag har inget att tillägga.
Du har inget att tillägga?
Då går vi. Nej, det jag satt och tänkte på var alltså det här rikspolischefens sägning om det här med att liksom alla måste hjälpas åt. Alla måste dra. Det är det som på engelska brukar kallas för TBU, true but useless information. Alltså det är klart att det är sant i någon mening, men det är omöjligt att agera på det.
Ja, och det blir liksom så här, ja, varför fick vi inte ner bombdåden? Ja, för alla hjälpte inte till. Det leder inte till någon bra plats att hålla på och prata i termer av att alla måste hjälpa till.
Vi ska gå vidare. Hörrni, vi har inte pratat så mycket Liberalerna i podden. Det var ganska länge sedan vi gjorde det. Varför vi pratar inte om Liberalerna längre?
De finns ju nästan inte.
Men de gjorde något igen nu i veckan som väckte min inre folkpartist.
Vad var det?
Men det var något om skärmar.
Ja, du gillade det.
Du kände jag så här att jag bara...
Det bubblar till ibland. Liksom. Jag såg Simona Mån som är någon kändis som pratar om skärmar.
Carolina Klyft.
Ja, det var det. Mm.
Jaha, okej, toppen.
Ja, men vi pratade ju om Romina här i inledningen.
Det gjorde vi ju, som går på föräldraledighet. Henne hade vi ju förut i podden ganska nyligen, det tycker jag man kan lyssna på. Jag kan berätta en rolig historia om Liberalerna. Det kanske inte är känt för lyssnarna då, men det är ju så att min hustru jobbar ju för Liberalerna, så att det gör ju inte, vilket naturligtvis inte påverkar mitt agerande. Men det är så då att...
Hade man aldrig kunnat tro.
Nej, men det är faktiskt så att hon då har fått ansvaret för att ta fram valaffischerna till i höst då. Och då är det så att hon har tagit hem då provvalaffischer hem till oss och satt upp ute på vår uteplats då för att se hur de klarar vädret. Men eftersom det inte har regnat så mycket, mest var snö, så tänkte jag hon måste ju testa för väta, för det är inte så mycket snö i september. Då. Så hon tog in honom och ställde den i duschen och duschade lite varje dag för att se hur Simona Moa, porträttet på Simona Moansson. Så ja, vi har alltså Simona Moansson hemma i duschen. Vilket
det här
då,
är så konstigt.
Ja, så vilket skrämmer våra barn när de går upp på nätterna för att gå på toaletten, att Simona Moansson står där och ler.
Man hör hur du väser, bara bilda dig, bry dig.
Men vad gör det här med vår trovärdighet? Är den liksom
min trovärdighet har ju liksom aldrig funnits, för jag är ju inte journalist eller så det var nog ingen fara. Så att, det här kunde ju folk räkna ut. Men jag tycker det här är en intressant historia om politikens liksom bröd och potatis. Vad som verkligen sker. Det är någon människa som verkligen testar valaffischerna i duschen redan i februari liksom, för att se. Och de tycker jag vi ska tänka på, för det är liksom demokratins grovarbetare. Eller vad säger du, Peter?
Ja, jag tycker det är väldigt fint.
Men
ja.
Hur kan det komma sig att de som säljer de här produkterna inte har gjort det jobbet och använder det i sin marknadsföring gentemot eventuella köpare?
Det är ju så att valaffischer, jag kan gå an för länge det här, det handlar ju om att ha det exempelvis i rätt material, det måste vara hållbart, och där förändras ju lite olika från tid till tid, så kan de ju hålla sig ut, jag vet inte, men i alla fall. Jag tyckte det var en rolig historia att berätta i alla fall.
Ja, men så ska det vara giftfritt och ekologiskt och klimatneutralt och allt sånt.
Ja, men förr eller senare gör ju Uppdrag granskning det jobbet, att vem är det som har icke-hållbara valaffischer? Alla väntar ju på det liksom, så att. Och Uppdrag granskning, ni kan tacka mig ifall ni nu fick idén. Jaha, vi ska gå vidare. Kan konstatera, som vanligt, det har poddats i veckan. Som vanligt, glatt och otvunget. I måndags hade jag finansregionråd Aida Hatzialix här. Hon som har den största makten över sjukvård och kollektivtrafik för de boende i Region Stockholm, det vill säga var fjärde svensk. I tisdags var det som sagt Mattias som tog för värdskapet. Fredrik Segerfeldt berättade om sin nya bok Den röda tråden, 500 år av rysk imperialism. I onsdags pratade vi Palmemordet. Då var just Lena Andersson här och författaren Gunnar Wall. Och vi pratade om, ja, inte minst de senaste turerna där. Och igår hade jag med Oskar Österberg från Forum för levande historia som pratade om den här undersökningen av skolbarns attityd till minoriteter. Vilken blandning, där saknades varken gullviva, mandelblom, kattfot eller blå viol. Är det någon som har hunnit lyssna på något av detta?
Ja, det är.
Jag ligger ju efter med podden. Ja. Alltså jag känner lite grann som med Economist.
Ja. Att man, så aj, kan det ni, där gjorde kan ont. Ni, det gjorde ont, Peter.
Kan ni pausa så jag hinner ikapp?
Jag minns här när jag på den tiden jag prenumererade på The Economist och jag hade så här, 2002 års årgång var inte utläst än, men det var redan 2004 eller sådär. Alltså det var ett ständigt källa till dåligt samvete. Faktiskt. Tove, har du lyssnat någonting?
Ja, men jag lyssnade ett tag på den med Aida Hadzialic. Så att, men jag har inte hunnit lyssna klart på den.
Läste du eller?
jag vet inte. Jag tycker att hon lät väldigt mycket som en politiker.
Ja, hon är en politiker.
Men jag ska fortsätta parallellen här med.
Det var inte på ett bra sätt.
Jag ska fortsätta parallellen med Economist. Det som gör tidskriften Economist fantastiskt är ju att plockar du fram ett 2 år gammalt nummer så har du stor behållning av att lyssna på det. Och jag har ju lyssnat då på 2 poddar från förra veckan, den här veckan. Och de är ju lika bildande och utvecklande som de förmodligen var då.
Det är helt fantastiskt att du säger det här, Peter. För det är exakt vad Ebbe Karlsson säger i sin roman Liket i lådan om en fransk tidskrift. Jag minns inte vilken det är. Vilken är de mest kända franska? Paulina, du kan det här. Kvalitetstidskrifterna, att man kan plocka fram ett flera månader gammalt och fortfarande ha behållning av det. Pröva det med Expressen och Aftonbladet, skrev Ebbe Karlsson detta.
Jag vänder mig mot Peters beskrivning av The Economist. Varje gång de har skrivit om någonting som jag vet någonting om så har det varit helt tossigt. Så jag har slutat läsa dem för 10 år sedan.
Jag tänkte lite, när de skriver då en gång om året om Sverige,
ja,
då så tänker man så att det här var ju sammanfattat väldigt snabbt liksom sådär.
Nej, men så här,
men det är ju vanliga
inte media. Minst inte, invandringen som vi har varit inne på, det skulle gå så bra i Sverige och sådär. Så att
ja, den liberala mediekonspirationen har nått Economist också.
Ja, absolut. Och men vi kanske kan ha ett eget program om det här.
Så länge går vi vidare. För nu har det faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar svar direkt. Nu hoppas ju många på Sivert Öholm och dikter om Lukasbrevet. Men så roligt ska vi inte ha. Vi ska tvärtom ha det ganska bistert. För nu ska vi kontrollera hur bra mina kollegor är på sitt sanna kall i livet. Det handlar då om att tycka och göra det lika oförfärat som just Sivert Öholm. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för kollegorna. Och de ska så omedelbart svarar hon med för eller emot, eller hon säger ja eller nej. Och snabbare än Ali Esbati bereder en väg för SD ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Ja.
Mm.
Tidepartierna vill att fler utlänningar som begår brott ska utvisas. De föreslår bland annat att brott ska vara huvudregel. Brott ska som huvudregel vara utvisningsgrundande redan när den påföljd som döms ut är strängare än böter. Och att avvägningen av skälen för och mot utvisning ska i fler fall leda till utvisning. Och ja, en rad andra förslag. Och man hoppas helt enkelt på att, jag tror det var sexfaldiga antalet utvisningar. Så tycker de, vad tycker vi? Fler utlänningar som begår brott ska utvisas. Är vi för eller emot? Till att svara direkt.
För.
För.
Alltså, utifrån det du sa, mot.
Mot? Okej, okay, vad tycker du lät illa där?
Nej, men jag tänker så här, att om det är alla påföljder som inte är böter, det vill säga då
fängelse.
3 månaders fängelse. Mm. Ja, jag tror att det kommer att bli svårt.
Okej. Okay. Varför är du för, Peter?
Ja, men jag är för liksom principen att människor som inte är medborgare måste uppfylla vissa villkor för att vara här. Mm. Och jag tycker att, alltså, så frågan är ju bara så att, var man ska man dra gränsen? Mm. Och jag tycker att det här är en rimlig, ja, okay, gränsdragningspunkt.
Justitieombudsmannen tjänar alldeles för dåligt. Det tycker riksdagen som har höjt lönen. Chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson får 162 100 kronor i månaden, en höjning med 5 500 kronor. Och de 3 justitieombudsmännen, Per Lennebrandt, Thomas Norling och Katarina Pålsson, får vardera 150 300 i månaden, en höjning med 5 1. Så tycker riksdagen, vad tycker ni? 5 000 drygt plus till JO. Är vi för emot? Jag tar direkt.
Försvinner inte väldigt mycket jag i skatter.
Ja, det kan du säga.
Jag tycker de ska få 5 000 svart.
Men du tänker så att staten tar ju obelbart tillbaka pengarna de betalar ut. Ja, så att alltså det är den här vinstaffären egentligen.
Ja.
Ja. Jo, men så kan man tänka.
Hur blir det på den nivån?
Hur blir det med marginalskatteeffekten?
Ja, men jag har ju inte gått på handel, så jag kan ju inte räkna ut det.
Nej, men det är inte så komplicerat. Och värnskatten är dessutom avskaffad. Hörrni, frågade jag er förra veckan i svar direkt om SKR förresten?
Nej, inte vad
jag tror inte det.
Nej, då tar vi så här. SKR har tappat fotfästet, organisationen har blivit för utbredd och uppdraget för odefinierat. Ja, det skriver kristdemokratiska företrädare för Region Stockholm på Svenska Dagbladets debattsida. Man vänder sig också emot att SKR inte lyder under offentlighetsprincipen och att SKR enligt dem skär emellan när man är mellanhand för många av de statsbidrag som regeringen betalar ut till kommun och region. SKR i sin nuvarande roll är ju omdiskuterat. Det här kan man säkert vara väldigt nyanserat, men det ska vi inte vara. Vi ska ta hela kakan på en gång. SKR, är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
För.
För?
Jag kan inte berömma detta.
Nej. Är det rätt att de skär emellan och att de inte tillämpar offentlighetsprincipen? Tove?
Ja, men det säger jag emot i nuvarande form.
Ja, okej. Okay. Hur skulle du vilja att de förändras?
Ja, de 2 saker som du har nämnt är väl en bra början, tänker jag. Nej, vi har väl haft också, tror jag, om inte annat ett gästinlägg på, men jag tror kanske vi också haft en ledare.
Lydia har skrivit en hel del om detta.
Precis, Lydia Wåhlsten, numera Skattebetalarna. Och det är ju så att säga, hur den är, så offentlig makt måste kunna liksom bedömas, kontrolleras och ansvar måste kunna utkrävas av väljarna. Och det här är ju lite grann av en slags amöba som inte riktigt är så transparent, så att jag tycker att det är problematiskt. Mm.
Jag var på fest igår, det är därför manuset innehåller sådana här saker. Vi tar en till. Tid för reflektion och respekt, så skriver Jimmy Åkesson på Twitter och säger sig vilja uppmärksamma den kristna fastnan. Jag är själv inte troende i traditionell mening, men så kulturellt kristen och svensk värnar jag naturligtvis kristna traditioner. Han skriver också att den överväldigande majoriteten av alla civiliserade demokratier bygger på just kristen värdegrund. Förståelse och respekt för detta är något som alla borde reflektera över. Så varför inte passa på att reflektera över det nu? Fastans 40 dagar är ju ändå en tidsperiod tänkt att ägna sig åt just reflektion och eftertanke. Så tycker han. Hur tycker ni? Behöver vi ägna fastan åt att reflektera över den kristna värdegrunden som Jimmy Åkesson tänker göra? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Ja.
Ta lite att hittas ut på mig. Det var dåligt.
Nej, men det är väl jättebra att vi reflekterar över det faktum att ja, demokratier vilar i allmänhet på kristna värden.
Du reflekterar över detta?
Men jag känner att jag har reflekterat över detta nu och inte behöver ägna fastan åt det.
Okay. Tove, känner du lite påhoppat här 40 dagars fasta?
Ja, precis. Nej, men... Alltså...
Nej, det var tramsigt.
Ja, men jag tycker att Jimmie Åkessons resonemang är ju väldigt svenskt. Så jag är inte kristen och jag fastar inte, men jag vill ändå uppmärksamma den.
Ja. Hörrni, vi går vidare.
Det är svensk kultur. Ja.
Det blir dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Vi börjar ju med ett mörker lika svart som korpens skugga och vi ska avsluta med någonting liknande. För nu ska det fan inte bli muntert. Nu ska det fan inte bli någon dans på rosor. Nu är det hårda bud i Mellerud. Ingen fest i Capernaum och så vidare. Nu ska vi med utstyrad grymhet undersöka vad våra ledarskribenter faktiskt kan om de ämnen de brukar tycka om. Och går det illa, då kommer de hamna på Dagens Nyheters ledarsida. Det har faktiskt hänt förut. Ni där hemma i lurarna kan vara med om detta också. Och går det bättre för er än vad det gör för Paulina, Tove och Peter, då är ni just smartare än ledarskribent och då skiner snart vårsolen lite extra för er. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa när jag läser färdig frågan får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får min plus en på helgens palmemordskonferens. Peter vann väl senast, va? Men nu är Tove tillbaka, så vad som helst kan hända. Är ni redo? Spännande. Vi har ju pratat mat och politik, något som ofta går hand i hand, som Helmut Kohl och smör. Men precis som politik inte alltid är som man tror, kan också mat bjuda på överraskningar. Som exempelvis följande maträtter. Pizzan Hawaii med sin karaktäristiska ananastoppning är förstås inte uppfunnen på Hawaii utan år 1962 i detta land.
Paulina. Sverige.
Nej, fel. Det hade man kunnat tro. Uh-huh. Det är lite svensk kultur, men nej.
Oj.
Var kan man ha uppfunnit pizzan Hawaii år 1962? Som inte är i Hawaii.
Tove, hur känns det på USA?
Nej, inte riktigt.
Peter? Norge.
Nej, mycket bra. Ni vet att norrmännen konsumerar mest fryspizza i hela världen. Det är faktiskt Kanada. Dessutom var en grek född pizzeriägare som heter Sam Panopoulos. Det var inte lätt. Runt millennieskiftet var det väldigt populärt med någonting som hette Mongolian Barbecue. Det fanns många restauranger i Stockholm. Det kom förstås inte från Mongoliet utan startade i detta land. Storyn påstås var då att de mongoliska krigarna på sina sköldar stekte kött över öppen eld, men det var inte sant. Var uppfanns Mongolian Barbecue? Otroligt svåra frågor då.
Ja, Peter. Ja, Tyskland.
Nej, det hade man ju kunnat tro faktiskt. Det känns ju... Tänker du på den här gången de hade den där Genghis Khan i Melodifestivalen? Det var det jag tänkte, va?
Precis.
Nej, vill ni andra chanser eller ska vi gå vidare?
Paulina. Jag gissar på Ungern, men det känns inte som de skulle ha en sån export.
Nej, det känns inte. Nej. Hade det uppfunnits i Ungern så hade det inte...
Nej, precis. Det hade inte exporterats. Nej.
Tove, slutligen.
Ja, men... Storbritannien.
Nej, svaret är Taiwan. Och det var ju en helt omöjlig fråga faktiskt.
Ja, faktiskt.
Vad roligt vi har det.
Hörrni, när det gäller mat... Då finns...
Berätta igenom Norge och fryspizzorna.
När det gäller mat finns i Europa reglering som heter skyddad ursprungsbeteckning. Det är ju produkter som kommer från en viss ort och har kvalitet eller egenskaper som beror på en viss geografisk omgivning och den ska också produceras på platsen. Det finns 13 sådana produkter i Sverige. Jag kommer nu nämna platser i Sverige och ni ska svara med vilken produkt som då är skyddad av ursprungsbeteckningen.
Oh, Jesus.
Då börjar jag med Vänern. Varför speciell produkt kommer från Vänern som...
Tove? Vänernröding.
Nej, det var inte sant. Riktigt.
Vänern.
Det här är faktiskt en väldigt rolig historia som jag har berättat för dig
sen. Sen när vi äter middag.
Ja, när vi kommer dit. Nej, ingen som har chansat. Det är kanske ingen som har prövat det, men de kommer faktiskt en fantastisk löjrom från Vänern.
Den har jag provat.
Och det roliga, det var tydligen någon norrländsk fiskare som kom ner där någon gång på 60-talet och såg att fiskarna fångade massa siklöjor och bara slängde dem och sa så här att det här gör ni fel, grabbar. Så vad är ändring på det? Det här då, Grebbestad.
Paulina.
Kalkon. Från Grebbestad, ja. Nej, det var bra chansat, men du var fel.
Nej, men varför tänker du det här?
Ingelstad är det, kalkon.
Ja, men det är Ingelstad, fan.
Tove?
Nej, men jag vet det här.
Det är ju... Åh. Ja, det är ett maritimt. Jag säger räkor.
Nej, du har fel. Peter, slutligen. Vill du chansa?
Alltså varför får jag för mig att det är krabba?
Nej, du har fel. Svaret var ostron faktiskt.
Ja, du visste inte heller.
Vi tar den sista. Hjälmaren.
Tove.
Yes. Ja, såklart. Och dagens första poäng delas ut där. Vi hade faktiskt en till. Vättern. Vad för någonting kommer från Vättern som är skyddat då? Som
Tove. Men nu är det rödingen.
Nej, det är inte rödingen. Man fångar fantastisk röding där, men inte...
Hornborgasjön är ju tranor.
Ja. Ja,
om du ska veta tranor på restaurang så står det.
Ja, Peter, det här är fel. Men jag säger ändå polkagris.
Nej.
Har de inte det i Vänern?
Nej, inte Vättern. Nej, Vättern.
Visingsö kommer.
Med Vättern... Utter.
Nej.
Ni vet gyllene utter.
Det är sik. Som ja, det var ju väldigt smart.
Ja, precis där. Ja, det var oerhört smart.
Ja, vi är bra i hus där. Ja. Hörrni, en poäng utdelad hittills. Tove leder. Jag var som sagt väldigt trött efter festen igår när jag skrev de här frågorna. Vi ska ta några frågor om Palmemordet. Det var ju 40 år sedan det skedde. Några frågor om denna omskakande händelse. Jag nämnde i min inledning en Robert som var på samma bioföreställning som Olof Palme. Han blev sedan en känd skådespelare och komiker. Vem är denna Robert? Vad heter han i efternamn?
Tove. Jag kan bara en Gustafsson.
Ja, helt rätt.
Jaha.
Kulorna som dödade Olof Palme och skadade Lisbeth Palmes hittades inte av polisen utan av privatpersoner. Den ena hittades av en indisk journalist som använde sig av en ovanlig metod för att lokalisera den här kulan. Hur gjorde han?
Paulina. Han hade en metalldetektor.
Nej, det hade han inte. En ovanlig, skulle jag säga.
Ovanlig metod.
Ja.
Gick du med metalldetektor på stranden, Andreas, när du var liten?
En ov... Var det typ körde han slagrutor?
Tove. Han fridök.
Nej. Han försatte sig själv i hypnotisk trans, vilket skärpte hans sinnen så han kunde finna kulorna.
Blev han undersökt någon gång i den här utredningen?
Jag tror vi har en ny misstänk.
Ja, precis.
I samband med Palmemordet så talades det om det som kallades PKK-spåret. Och en viktig källa där, den kallades för internt för Källa Erik. Och det var informationen om att Sovjet skulle ha känt till Palmemordet på förväg. Och att man på något sätt då skulle vara inblandade. Det var mycket hysch-hysch kring detta för att det bröt mot såväl svenska lagar som internationella avtal. Eller sättet man har fått ta på den informationen bröts mot såväl svenska lagar som internationella avtal. Vad var det man hade hänt som gjorde att det var så känslig information? Det är en stor skandal kring detta.
Tove? Men avlyssnat.
Ja, det måste vara mer specifik än så.
Avlyssnat ambassad.
Ja, helt rätt. Man hade avlyssnat ambassaden. Helt enkelt. Och det får man absolut inte göra.
Jag såg förresten, det går ju någon Palme-serie på SVT Play som jag, och där var en uppgift jag inte kände till, att den första nyhetssändningen om mordet på Palme var i USA.
Ja, så var det. Sveriges Radio hade då helt enkelt inte folk inne, de hade bara en kille som stod och satt och spelade skivor. Så när han fick veta det här då så var han tvungen att ringa in folk för att kunna göra en sändning. Men i USA var ju det klockan bara 6 på, så de hade ju fullt bemannade redaktioner. Det var faktiskt så att utländsk press ringde till honom där han satt och visste inte vad han skulle göra. Men så fick han det bekräftat och hittade ett kassettband som det stod KD på, alltså Kungens död. Och där fanns det då sorgmusik och det satte han på då medan han då försökte ringa in folk. Hörrni, vi har pratat transportsektorns utsläppsmål. Några frågor om den svenska transportsektorn. På 1900-talet var spårvagnar vanliga i många svenska städer, men de flesta system lades ner förutom i Göteborg och en kort slinga i Stockholm, samt i vilken stad?
Paulina. Norrköping.
Ja, snyggt. Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad, skaldade Ulf Lundell. Fortsätt det citatet. Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad.
Paulina? Att vara full i.
Nej. Bra tänkt.
Spelar vi in fortfarande?
Tove.
Eller
Tove?
Sitter vi bara...
Att växa upp i.
Nej. Norrköping, du kanske säger Norrköping är en jävla stad. Då har du aldrig gått på stadens södra promenad.
Så är det.
Du var inne lite på det här, Pedro.
Ja.
Otroligt dåliga frågor idag. Med transportsektor. Sveriges tre största städer förenas av en Europaväg som från Öresundsbron sen går upp till Göteborg och sen så småningom går upp till Stockholm.
Tove. E20.
Ja, helt rätt. Fjärde poäng. Men, det trillar in. E20 sista del i Sverige går genom en lång tunnel under Hagastaden och Gärdet. Vad heter den delen av vägen som går i
tunneln?
Peter.
Eugeniatunneln.
Nej. Det är den som går upp till E4.
Under Hagastaden och Gärdet.
Mm. Kommer fram vid Värtahamnen.
Jag ska ha ett minuspoäng.
Ja, det ska du ha.
Avbröt faktiskt.
Ja, då har du minus ett.
Jag var hederligt, Peter.
Ingenting om så. Lidingö, Paulina. Mm. Lidingötunneln.
Nej, den heter Norra länken. Har ni åkt där någon
gång?
Ja.
Mm.
Vi har några få frågor kvar i detta märkliga skådespel alltså. Spårvidden i Sverige när det gäller tåg, det är ju internationell standard. Hur bred är den i millimeter? Och nu får ni en ledtråd där. Det är samma antal millimeter som året som riksmötet var i Arboga, tidigare känt som Sveriges första riksdag. Närmast vinner.
Peter.
Ja,
jag vet ju det. 14.35.
Ja, precis. Snyggt. Går upp på noll.
Och jag visste inte om Arboga, utan jag visste spårvidden.
Är det så?
Ja.
En sista fråga. Tova har tagit hem där på 4 poäng. Paulina skugga på 1 poäng. Peter gick upp på 0 igen. Med anledning av Ramadan så ska jag fråga om midsommar. Det är nämligen inte alla högtider som har varit lika uppskattade av politiker som Ramadan är idag. 2002 förklarade dåvarande integrationsminister Mona Sahlin att hon tyckte midsommar var töntigt och att svenskarnas avsaknad av kultur, identitet och historia gjorde dem, eller oss då, avundsjuka på invandrare. Kanske Mona Sahlins mest kända citat. Men var någonstans kommer det ifrån?
Paulina.
Var publicerades det? Paulina.
I en turkisk tidning.
Mm.
En ungdomsturkisk tidning.
Ja, du får rätt för det. Den heter Juruturk.
Juruturk, starkt namn.
Ja. Har ni hört det här idag? Du har hört det.
Ja,
det här ingår i den så kallade kulturkrigskanonen tillsammans med Sandviken-rapporten och
kanon. Brandmannen från Boden. Ja.
Men annars, det kändes, jag är banne med ingen.
Du kan inte gömma dig bakom mina kjolar, var det det du menade?
Nej, men nu, hon är
ingen fifflare.
Ja, någonting sånt.
Ja, för sig, hon har sagt mycket stora saker, Mona.
Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare.
Jaha, Tove, du tog hem det där så du sjöng om det. Grattis.
Men tackar.
Jag ska vara lite sådär smått bakfull när jag gör frågorna. Det passar dig.
Exakt. Och innebär det här alltså att jag blir din plus en på Palmekonferensen helgen? Då måste jag göra om mina planer.
Ja, det var ju ett hot snarare än ett löfte. Så att nej, men ja, det var bröllop i familjen här. Speciell podd idag. Mycket privata detaljer avslöjas om Simona i duschen och annat. Tove, är vi nöjda med detta?
Vi är mycket nöjda.
Det var roligt att höra. Jätteroligt att höra. För det var allt jag hade att bjuda på idag. Stort tack Peter Wemblad för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Stort tack Tove Livendal för att du var med.
Tack ska du ha, Andreas.
Stort tack Paulina Neuding för att du var med.
Tack så mycket. Jag kommer tänka på det här med Grebbesta kalkon.
Ja. Den var väldigt rolig också.
Jag känner att jag liksom...
Du kommer att få det till
min självbild. Ja, precis.
Hörrni, om ni inte får nog av oss efter allt detta, vilket jag misstänker att ni har, men då kan ni faktiskt också gå in på svd.se/testaledare och beställa en prenumeration. Där får ni just nu 2 månader helt gratis. Och i den ingår då tillgång till samtliga artiklar på svd.se såklart, tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela den här digitala tillgången med en vän. Så när ni drar det där citatet, Grebbesta kalkon, så kommer kompisen kunna skratta med. svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.